Ja, slutningsämnet för den här predikandagen är bibelsyn och bibelbruk. Man hör ordet bibelsyn så tänker väl de flesta på den syn vi har på Bibeln. Vilken syn har vi på Bibeln? Det är lite galet kanske att man börjar utifrån den tanken, för egentligen är det ju inte vår syn på Bibeln. Att vi börjar alltså nerifrån och ska vi se på Bibeln, den höga, heliga boken, hur vi ser på den. Utan det är ju egentligen frågan om Bibelns syn på oss. Bibelsyn, alltså Bibelns syn. Och nu har vi lyssnat till Egil som har tagit fram en rad bibelställen som har visat vad Bibeln har att säga. Bibelns syn. Han har framförallt tagit fram Bibelns självvittnesbörd. Hur Bibeln vittnar om hur den har kommit till. Och det finns ju en rad ställen som tydligt säger att det här är inte människotankar. Det har inte gått till på det viset att man har rafsat ihop vad man själv har tänkt ut och vad andra i den miljö där man bodde har tänkt. Och sen har man förenat det man har fått fram i en bok. Men den så kallade vetenskapliga synen på Bibeln, den är just den att det som står i Bibeln är människotankar. Så för att förstå Bibeln, menar man, då måste man försöka undersöka i vilken miljö levde profeten. Och sedan försöker man att hitta var i hans omgivning finns det tankar som kan ha gett upphov till det som nu står i Bibeln. Och man är hela tiden då övertygad om att det är tankar i miljön som har bestämt vad som förs fram i de olika bibelböckerna. Och ganska ofta säger man då, ja men det här kan ju inte, det fanns ju inte i profeten Jesajas miljö på 700-talet före Kristus. Så då kan ju inte Jesaja ha sagt det här. Om man talar till exempel om en tid när det inte är något tårar längre och ingen död, då kan ju inte Jesaja ha sagt detta som står i 25 kapitlet. För på 700-talet så hade ju människorna inte kommit fram till den där tanken att döden besegras och att det finns en uppståndelse från de döda. Och så funderar man på var finns tanken på en uppståndelse från de döda, och så säger man kanske, jo, det fanns i någon grupp i Iran på 200-talet före Kristus, alltså 500 år efter Jesajas tid. Och så, aha, då måste det här vara lånegods därifrån, och i så fall är det här ett bevis för att det här kapitlet, de här avsnitten, de har inte Jesaja stått för, utan det måste ha skjutits till på 200-talet före Kristus. Och så resonerar den vetenskapliga forskningen när de då styckar sönder Jesaja-boken, för att bara ta ett exempel, i små bitar. Det tror att man har slagit sönder i bara tre bitar, första, andra och tredje Jesaja, men det är många, många fler bitar. Så kapitel 24 till och med 27 i Jesaja-boken, det kallar man för en Jesaja-apokalyp som har påverkats av tankar från annat håll så sent som på 200-talet före Kristus, alltså 500 år efter Jesajas tid. Så den bibelsyn som vetenskapen arbetar med, att det är människotankar som har samlats, den har lett till att man har slagit sönder Bibeln och Bibelns evighet. Och man hittar då motstridiga tankar från olika tider. Det här har ju påverkat prästutbildning och förkunnelse i kyrkor oerhört. De som har fått del av den här synen i samband med sin präst- och pastorsutbildning, de har sedan tagit med sig denna katastrofala bibelsyn också in i sin förkunnelse och in i olika kyrkor. I de flesta kyrkor så har denna bibelsyn spridit sig. att i grunden är Bibeln innehåller människotankar. Men det finns lite, vad ska vi säga, guldkorn eller gudsord i Bibeln. Så Bibeln kan innehålla Guds ord, men Bibeln är inte Guds ord, menar man. Det här har ju länge spridit sig och det har blivit en debatt. Och Svenska kyrkans biskopsmöte beslöt i januari 1964, det var alltså 4 år innan Didikum kom till, att tillsätta en bibelkommission som skulle få uppdraget att utreda i vilken mening kan vi säga att Bibeln är Guds ord när det i grunden är bristfälliga människotankar. I vilken mening kan vi säga att Bibeln är Guds ord när den nu innehåller så många bristfälliga människotankar. Samma år på hösten så tillsatte man vilka personer som skulle ingå i den här bibelkommissionen. Och 1970, alltså 2 år efter att Bibelkommissionen hade kommit till, så var man färdig med sitt betänkande. Och det namnet på det betänkandet har blivit rubriken för det här lilla föredraget. Det heter Bibelsyn och Bibelbruk. Och då vet ni alltså redan nu vad man i detta betänkande menar med Bibelsyn. Man menar alltså inte Bibelns syn, utan man menar då den vetenskapliga synen på Bibeln, som man menar är den sanna och riktiga. Vi läste i Biblikum, nyligen kommit igång då, igenom det här betänkandet ordentligt. Vi visste faktiskt i förväg hur bedrövligt detta betänkande skulle vara, för att de som deltog i kommissionen höll innan betänkandet var färdigt vissa föredrag, och en av de medverkande hade också gjort en stencil på alla fel i Bibeln. Och det märkliga var att den personen var huvudlärare för bibelutbildningen inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Han hette Torsten Nilsson. Och när David Hedegård fick del av det här dokumenten, så kan ni ju tänka er vad som hände. Han får ju rakt upp i taket och tänkte, det här kan ju inte förbigås med tystnad. Det var ju oerhört allvarlig bibelkritik. Och nu skulle det då komma in i en rörelse som visserligen, som ni hörde av Alvar, hade släppt in bibelkritiken redan 1909-1911 genom en professor Kolmodin. Men som nu hade gått mycket, mycket längre i sin bibelkritik. Så vi visste vad som skulle komma, och när vi nu hade betänkandet framför oss så sa vi att det här kan ju inte få stå oemotsatt. Utan vi skrev någonting som heter Biblikum svarar biskopsmötets bibelkommission. Och det ser ut så här, det står skrivet heter den här skriften. Och den har gått åt, så att det här, den jag har här, är ett av de få exemplaren som finns kvar, det andra reviderade upplagan, och den är slutsåld. Annars skulle jag be er att läsa den. Den här kom ut 1971 och den är förvånansvärt aktuell. Så väl värd att studera. Nu har Ingvar tagit kontakt med Kyrka förbundets bokförlag, och de har varit så hyggliga och sagt att ni får gärna få ta den här och ge ut den på nytt. Och det är inte mycket man vill ändra i den här, så att vi ska nog försöka att se till att den kan komma ut på nytt så att ni kan läsa den. Ett av kapitlen i den här skriften tar upp det som många menar är själva grundbulten i att den vetenskapliga bibelsynen måste vara korrekt. Och det är att det finns ju en hel rad bevisade fel och misstag i Bibeln. Om det är sant att det finns bevisade fel och misstag i Bibeln, en lång lista, kan man då samtidigt ut och säga att Bibeln är alltigenom tillförlitlig, ofelbar, är Guds ord? Går det ihop? Det går inte ihop så bra. Den där listan blev man ju nyfiken på när man då läste betänkandet, och vi gick igenom den och försökte besvara. Ursäkta mig, jag har lite sådana där hörapparater så jag hör, men jag ska få ställa frågor ganska snart. Om jag inte vill svara på dem så säger jag att jag har tappat hörapparater. Då går vi igenom alla de där påståendena. Och det var ju, det kan ni läsa om vad vi finner när vi går igenom alla de där filmerna. Det var ju så många filmer, bland annat i Daniels bok. Det var fel där, det var fel där. Och det som var fel, det var vad man påstod var fel. Man hade ingen faktisk saklig grund för det man påstod. Om man påstod att bevisningen, så kan Petrus inte ha skrivit andra Petrusbrevet. Och vad hade man för grund för det? Så gick vi igenom det. Ja, jag kan titta på några saker. Man sa att det var fel om Jeriko, det var fel om Ai, det fanns inte på den tiden. När Bibeln säger hände, kan inte ha hänt för det. Och andra saker var felplacerade och feldaterat och förväxlingar av olika förhållanden. Samtliga påståenden där om fel visade sig vara fel. Och då hoppas jag att ni blir lite nyfikna, så om vi nu får fram en ny upplaga av den här, så om ni studerar det noggrant. Grundläggande är som sagt Bibelns syn, och det var därför Bibeln kom till. Bibelns syn på sig själv, men också Bibelns syn på mig. Vem är jag? Och Bibelns syn på frälsningen. Det jag nämnde om i förra föredraget om Bibelns böcker och Bibelns Kristus. Jag är inte intresserad av Gardens Jesus. Han finns inte. Han är påhitt. Jag vet inte om ni har läst Gardels båda böcker. Den ena heter Om Gud och handlar om Gamla testamentet. Och det är en kuslig läsning. Ni har kanske inte läst det, och det ska ni nog vara glada för. Det är något alldeles raljant och förfärande beskrivningar. Jag menar att Gud är bara frågan om det är mänskliga bilder från olika miljöer. Sen gjorde man det olyckliga att man tog olika gudsbilder och så tryckte man ihop det till en enda gud. Och då fick man ju en schizofren gud med alla möjliga saker som inte hör ihop. Och det är en grotesk gud som man inte kan ha att göra med. Det är korta drag man säger om Gud. Och det här har han stått i många kyrkor och talat om, fullsatt i kyrkorna. Och sen har man applåderat, och sen har man gjort honom till teologie hedersdoktor. Och jublat över den framtiden. Det är inte underligt att man är så respektlös när det gäller Gud. Det märker ni hur man säger. Och även om man inte är så där riktigt respektlös, så att ungefär här är jag och sen är Gud där nere ungefär. Så i alla fall så säger man, ja, handen uppe, säger någon. Så man säger, ja, handen uppe, tänker så och så. Nej, Gud som den fullkomlige, evige och helige, som den personen och som jag och som alla kommer att stå inför en dag. En räkenskapsdag, en sista dag. Det kan inte tänka sig. Och det man ju rädd för, det flyr man ju bort, men så är det. Gardell och jag och alla kommer att stå inför den helige, allsmäktige Gud en dag. Absolut säkert. Det är Bibelns syn. Och Bibelns syn på frälsningen, ja, man vet inte, man talar ju inte om att Jesus är den enda frälsaren. Och utan honom har vi inget hopp inför evigheten. Ingen räddning, ingen verklig hjälp. Men det är ju i stort sett borta. På många håll så har man fått en kristendom utan Kristus. Och det är som löksoppa utan lök. Man tar bort precis själva essensen på vad som är kristendom. Och hur vanligt är inte det? Men varför lyfter vi då fram Bibelns syn, dels på sig själv och dels på oss människor och dels på frälsningen, dels när det gäller skapelsen, varför det är rätt och fel? Tänk nu vad man talar mycket om kärlek. Om jag upplever något subjektivt som kärlek, då är det rätt. Man räknar inte med att alla goda gåvor som Gud har givit oss kan vi förstöra och vi kan missbruka. Det finns något som är rätt kärlek och syndig kärlek. Men att det kan vara synd, vissa saker som vi så gärna till vår gamla människa vill göra, det är inte kvar. Utan om jag bara vill det och det är rätt för mig och känns rätt för mig, det är så objektivt, då är det bra. Då är det korrekt. Det är ju det vi får höra ständigt nu i vår tid. Att vi för fram Bibelns syn, det är därför att när vi har studerat den ordentligt så har vi blivit fångade av den, överbevisade av den. Så vi finner att Bibelns syn är rätt. Men det finns andra otroende och hedningar som säger att vi tycker inte att den är rätt. Men vad är skillnaden då med Jesu lärjungar och andra? Mellan Kristi kyrka och andra som inte vill ha med Kristus att göra. Jo, det är att vi har blivit övertygade om att Bibelns syn är rätt syn. Bibelns syn, det är det som är sanningen. Det är det som jag sa förut, det är amen. Det är sanningen. Och då är det ganska obegripligt att en rad kyrkor som egentligen alla borde ha den synen, inte har den. Och det beror som sagt på att prästutbildning och pastorsutbildning har lagts i händerna på personer som har den så kallade vetenskapliga synen, den där nerifrån, att Bibeln är ett hoprafsande av gamla tankar som man kan anknyta lite till, men för det mesta är de ju förlegade. Konsekvensen av den här nedrivande, obibliska synen på Bibeln blir ju att bibelbruket blir därefter. Varför ska det vara angeläget för en att läsa Guds ord? För många av oss säger att en dag utan Guds ord, det är ingen bra dag. Och det allra bästa jag läser Guds ord skulle jag vilja rekommendera på morgonen. Sen kommer det så mycket som händer under dagen och man blir så splittrad som upptagen på kväll. Åh, jag är så jättetrött. Nej, jag läser imorgon istället. Och sen nästa dag blir det kanske likadant. Det bästa är att man har en viss ordning och vill läsa efter en viss ordning. Så att vill man hålla fast vid den ordningen så upptäcker man efter 5 dagar. Oj, nu ligger 25 kapitel efter. Och då blir ju inte bibelläsningen den glädje som det ska vara, utan då blir det någon lagisk tvång. Nu måste jag kämpa för att hinna fatt och uppfylla den här. Det blir någon sorts lagisk plikt istället för en stor förmån. Och förmånen är min mening att bruka Bibeln tidigt på morgonen, även om man ska till jobbet tidigt. Man kan gå upp lite tidigare. Det är att, vad ska man säga, Bibeln fyller en med sånt som hjälper en under dagen att inte släppa in i sitt inre vad som helst. Att bara läsa på kvällen, det är som om man tar en tablett efteråt och man har fått in sig en massa gift och ska man kräkas upp det. Det är att man tar det hälsosamma redan från början så man inte får i sig allt möjligt felaktigt. Men när man har den här så kallade vetenskapliga bibelsynen, ja, då blir det inte mycket av bibelbruket. Man har ju mött, jag skulle ta fram en bok här som jag läste nyligen, där också präster och biskopar, de läser inte Bibeln. De läser inte Bibeln. Och bibelkunskapen är ju katastrofal. Ja, detta skulle jag bara säga lite kort nu som en liten avrundning av den här dagen. För nästan 45 år sedan, vi firar ju 45-årsjubileum, så var det första vi fick ta oss an var det här betänkandet från Svenska kyrkans biskopsmöte och vårt svar blev det här. Strax därefter, ja, samma år som vi gav ut den här sedan på hösten, så dog David Hedegård. Och då hade vi förberett en festskrift till honom, och då blev det istället en minnesskrift. Och den har ett lämpligt komplement till den här, den heter Ditt ord är sanning. Ditt ord är amen. Ditt ord är sanning. Och den innehåller en rad uppsatser som stryker under hur viktig Bibeln är och vad den verkligen innehåller, och hur försmädig och felaktig bibelkritiken är. Nu tänkte jag att ni fick inga tillfällen förut att ställa frågor. Och om det här, den här lilla korta som avslutning är ett föredrag, så har ni i så fall stått ut med fyra föredrag idag och inte fått ställa en enda fråga. Och det kan ju inte vara rättvist. Så nu får ni ställa lite frågor om ni så vill, och så får Alvar och andra, Egil, och hjälpa till och besvara dem. Och jag besvarar bara de som jag låtsas att jag hör. Så är det någon som har några frågor, så går det bra. Jag har fått en fråga så där när man är ute och går. Jag vet inte om man ska ta den, men det är en av de svåraste frågorna. Och det är när man ska ta den, så att ni får tänka efter lite om ni vågar fråga. Ja, det finns ju mycket som också för oss är svårt att förstå. Och i synnerhet i gamla testamentet så är det så mycket grymheter. Det var ju hemska krig, och det var utrensningar och grymma mord, folkmord, alltså. Hur ska man ställa sig till det? Först ska man ju då tänka på, om man nu är intresserad först och främst av Bibelns syn, att Jesus säger om hela gamla testamentet där de här grymheterna finns också och berättas vad som har hänt, så säger Jesus att det är hans faders ord. Faders ord. Skriften kan inte bli om intet, säger han också. Och han säger till oss, han säger, ber till sin himmelske far, helga dem, alltså lärjungarna, i sanningen. Ditt ord är sanning. Vad är ditt ord? Det är Torah, Nevi'im och Ketuvim, eller på svenska, det är Moseböckerna, profeterna och skrifterna som inleds med sanningens bok. Det är Guds heliga undervisning. När det gäller grymheter så kan man ju då säga, men när Jesus berättar om den sista dagen, domedagen, så säger, ska Gud säga till den som står på hans vänstra sida, gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är tillredd åt djävulen och hans änglar. Det är väl ganska hemskt, eller hur? Så då är ju de här hemskheterna domarna som kommer i gamla testamentet allvarliga, men inte av den storleksordningen som på den yttersta dagen. Då kommer det är en dubbel utgång. Det går inte att komma ifrån det. Är man intresserad av Bibelns syn, så kan man inte trolla bort det och säga alla kommer så småningom till himlen. Alla får frid så småningom. Alla kommer till ro. Det är ju vad människor vill höra. Och det är klart, när man får höra det, så behöver man ju ingen frälsare heller. För det ordnar sig i alla fall. Nu äntligen, det hör vi ständigt i olika sammanhang, nu äntligen har den personen, det kan vara en grov hedning, har äntligen fått tro och har frid. På olika vis. Men grymheterna då i gamla testamentet, ja, det berättas då att det finns en gräns. Ett slut en gång. Gud visar oändligt tålamod med kananéerna och andra folk som på det grövsta förvanskar Guds godhet. Som bränner upp sina barn. Som offrar och förför och dödar och smädar sanningen. Och så står det då när domen kommer över dessa folk att de hade uppfyllt sina missgärningars mått. Så det är inte någon blind och någon orättvis dom som kommer. Och under gamla förbundets tid så vill Gud lära oss att det finns en skillnad mellan Guds rena, heliga rike och det av synden förstörda, nedsmutsade, fördärvade människorikena. Och det kommer en dom. I gamla förbundet så är ju Israel en teokrati där domen utmätts i tiden. I nya förbundet så heter det få ogräs och vete växa tillsammans till den sista dagen. Och då kommer den dom som utmättes vid olika tillfällen under gamla förbundets tid bland människor rent konkret. Och den kommer till slut och lika konkret och än värre som jag sa när då Gud säger gå bort ifrån mig ni förbannade till den eviga elden som är tillredd åt djävulen. Om man tänker på detta så kanske det blir lite klarare hur man ska se på de domar som förekommer i gamla förbundet. Och om man tycker att det är hemskt så måste man hålla med, ja det är hemskt. Och domen och fördömelsen är hemsk. Den kan vi inte vilja. Det är ett litet svar i korthet, man kan nog svara mycket bättre på frågan om grymheterna som man läser om i Gamla testamentet. Men det var en liten början. Nu får ni fråga om vad ni vill. Helst anslutning till vad vi har talat om.
Hur togs ni emot den här skriften utav bildkommissionen? Gav de något svar på den?
Du menar vår? Nej. Vi skickade den ju till höger och vänster och vi skickade den till biskoparna och alla fall nej, vi fick inget svar på det. Men det var intressant bland kristna människor. Jag minns en gång vi var, David Hedegård och jag var uppe i Norrland och presenterade den här motskriften. Jag tror det var i Tegs kyrka där uppe, de var precis fullsatt. Det var ett stort behov av det. Om man idag skulle ta upp det här ordentligt så är jag inte säker på att reaktionen skulle bli lika positiv på det vi hade att säga, utan man skulle nog bara vifta bort det, att det här är någon konstig gammaldags kristendom, eller man kallar det ofta för fundamentalism. Egentligen kunde man ju godkänna att bli anklagad för att vara fundamentalist, det vill säga att man står på ett fundament, för vi bygger ju på klippan. Och det vet ni att om man missförstått på sina håll som man säger klippan, det är Petrus. Så står det i Bibeln 2000. Klippan är Petrus. Den som kan läsa Bibeln säger att klippan är Gud. Och eftersom Jesus, Messias, är Gud av samma väsen som Fadern, så är ju vår frälsare Jesus Kristus, han är klippan. Och när Petrus säger om Jesus, du är Messias, den levande Gudens son, då säger ju Jesus, salig är du Simon, som vi sa förut, till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig. Och Petrus, han heter inte Petra på grekiska, det är klippa. Petros på grekiska, det är en person som tror på klippa och som bygger på klippa. Han bygger inte på sig själv, utan han bygger på Kristus. Den katolska kyrkan har ju uppfattat det att det är Petrus som är klippan och sen är Peter efterföljare som man menar påvarna, de är klippan. Man bygger på påven. Men vi bygger på klippan Kristus. Vad var det du sa?
Jo, då har det blivit mottagen alltså fortsätta. Jag vet inte om de kommer med något svar.
Nej, då, det blev inget svar alls från det hållet.
Jag undrar om man har tagit emot den här sanningen, om man förstår den här sanningen och tror på den. Hur kan man bli ett bättre vittne inför andra och vittna om den här sanningen som jag har förstått och tryck på. Tänk på arbetskollegor. Det finns många runt omkring som tycker man blir bättre vittne. Om de inte tror på Bibeln, om man vill vittna för dem. För det, som vi sa innan, att om man inte tror på Bibeln så kan man inte ens börja en diskussion.
Jag ska bara först fullfölja det som fundamentalism. Ja. Att vi har, alltså vi bygger på klippan, det är fundamentet. Så därför kunde man ju acceptera att bli kallad för fundamentalism, men det är ett problem med det. För fundamentalism är också något i politiska sammanhang, och det är det när man har en teokratisk syn. Alltså man skiljer inte mellan kyrka och stat, utan man gör staten till en kyrkostat. Vatikanen är ju en kyrkostat, och den synen har vi ju inte. Och därför så, för de tänker att man tar Iran till exempel, en fundamentalistisk stat, för det är prästerna eller mullorna som bestämmer. Och de utskiftar ju liksom den yttersta domen nu i tiden, så de griper in där med, och man ska tillämpa sharia-lagar då i muslimsland, så är det ju hårda, hemska, otäcka saker som sker där. Och om man då säger ja, visst, jag är fundamentalist, då tror de ju att vi vill upprätta ett gudsrike här i Sverige, ungefär som Calvin försökte i Genève. Men han upprättade ju en gudsstat där och utskiftade då och dömde de som inte var trogna då till döden, och andra fick leva och annat sådant. Det är vi helt främmande för. Man måste säga, Guds rike kan inte ses för ögonen. Man kan peka ut att där är det här. Utan så därför så kan vi inte utan vidare acceptera att vi är fundamentalister, men vi bygger på klippan Kristus, och vi tror att Bibeln är allt genom Guds tillförlitliga ord. Men då gäller det att förmedla det här till människor, så är det ju svårt, för de flesta har ju så många fördomar. Om man säger att tro på Bibeln, då är de ju med ens. Du kan inte tro på Bibeln, då är det så, ungefär som man ser vissa inom islam som är så förskräckliga, eftersom de hela tiden tror så stenhårt på Koranen och sharia-lagarna. Då är du en sån. Så det finns så många, många hinder. Men å andra sidan så är det största hindret att vi är fega. I alla fall jag. Och att man inte krånglar till det. Fick en tankeställare häromdagen när vi inte kunde ta oss hem i förrgår från Wien, och så missade vi sista bussen från Arlanda och ska sitta på Arlanda hela natten och kommer att missa en del saker sen man skulle få tidigt nästa morgon. Och det var förtvivlat, och så säger en man som red emot och säger, jag kan skjutsa er. Man frågar inte ens vad man är för en syndare. Det var precis som Jesus ungefär, som tar hand om en utan att först kolla om man är kvalificerad för någon hjälp. Och dessutom så säger han kristen. Han kom från Irak. Han var hemma hos släkten, en församling som fanns där. Och han var irakier, var på väg hem. Och han sa, och jag älskar Jesus. Det kanske räcker att säga så till någon. Utanför frågan, kan jag få säga det till dig, eller vad tror du egentligen? Jag kan bara säga vad jag tror på. Så vi fick, min fru och jag, en verklig tankeställare när man får det där, och man tänker hur dålig man är. Men det är många svårigheter och motstånd. Jag tror inte att man i första hand ska ta upp en debatt och sätta igång och diskutera saker. Man för inget till himlen med en debatt, utan enkelt bara berätta om, man kan få säga, man kan fråga dem, vad tror du på, eller vad tänker du om det och det, men sen får jag berätta för dig vad jag tror på. Om man då har låtit honom berätta vad han trodde och tänkte, då kan han eller hon inte säga, nej, det får du inte, utan om jag frågar, får jag berätta vad vi tror på, då får man det nog, tror jag, i regel. Och då kan man ge ett vittnesbörd om. Särskilt om man har den här grundinställningen att det här är inte mina fantastiska kvalificerade filosofier och tankar. Jag vill bara förmedla vad jag har blivit överbevisad om från Bibeln. Jag kommer inte ifrån det här tror jag på. Jag tror att det är så. Och då kan det hända att man säger, Det var ju roligt att träffa någon som tror. Att träffa så många kristna, de verkar inte tro på något längre. Utan de glider undan så oerhört. Tre frågor.
Jag skulle vilja fråga en liten sak där. Med den så kallade vetenskapen, du har satt in en liten citationstecken. Jag uppfattar lite grann att det är diffust där. De är inte så vetenskapliga eller så klarsynta som de ibland utger sig för att vara, utan kan vara väl så otydliga och luddiga. Och personligen skulle jag, kanske om jag får prata lite dumligt, ge ett kort vittnesbörd. Jag hörde berättas att det var en muslimsk kvinna som var väldigt djupt engagerad. Hon trodde på Allah och hon bad väldigt intensivt och hon bad uppriktigt och alla de här bönerna. Och så vill hon ha bönesvar. Och det där dröjde. Och då frågade, är det något fel på min bön? Nej, egentligen inte. Och frågade mer och mer, men är det ett litet fel, kände hon inom sig. Men säg då till mig, kära Allah, vad det är för fel. Ja, du ber till fel Gud. Och, men så här, det där löser ju upp en enorm knut. Därför att den vetenskapen är idel människotankar och ytterst begränsade människotankar. Och vad jag lite mellan raderna läser in i att de inte svarar på din bibelkritik. Och på deras inlägg ger på mig intryck av att inte vara riktigt ärlig när man svarar på det. Och att det där skon klämmer, så deras så kallade vetenskaplighet ska man vara finsna reserverad för, inte samtliga fall, men en del fall. Jag vet inte om jag räknar.
Ja, det är lite förledande med själva ordet, för att i vetenskap finns ordet vetande. Och det är många människor som tänker, ja men det här är vetande. Och inom teologins värld, där jag har befunnit mig så länge, så vet jag att det är hela tiden gissningar. Och gissningar och antaganden, det är inget riktigt vetande. Utan man gör antaganden eller man drar slutsatser utifrån ett antagande. Om Gud inte finns, om Gud inte är så mäktig och evig, så att det är han som bara genom sitt ord har skapat hela världen. Om han inte finns, ja då måste ju skapelsen ha skapat sig själv. Det blir ju naturligt. Och det är precis det som vetenskapen utgår ifrån. Skapelsen har skapat sig själv. Man kan tro det, men det tror man på. Och då följer ju, och det kallas för vetande. Det är den vetenskapliga synen att denna magnifika skapelse i smått som i stort, den har blivit till av sig själv. Men hur ska man förklara det? Och detta samfall, ja, man får ju ta till med miljoner år. Och vi vet ju vad som brukar hända med någonting som skapas. Ja. Så vissa saker, det rostar ju bara efter 10 år. Och efter 50 år, det är en nedbrytning som äger rum. Men här har man en motsatt syn. Men man kallar det vetande och vi duschas ju av det vetenskapliga synen. I så många stycken så är det antaganden och gissningar man bygger på. Det finns en annan skrift från Biblikum från 1972. Den är lika aktuell idag. Den heter Förutsättningslös bibelforskning? Frågetecken. Där många säger, ja men den kritiska bibelforskningen som utgår ifrån att Bibeln är en vanlig mänsklig produkt är förutsättningslös. Hör ni en motsägelse? Som förutsätter att en vanlig mänsklig bok är förutsättningslös. Fast man använder inte ordet som förutsätter att, utan man säger som utgår ifrån att Bibeln har kommit till på ett vanligt inomvärldsligt mänskligt vis är förutsättningslös. Och kan man titta vad man kommer fram till, hur förutsättningslös är man egentligen? Man är inte förutsättningslös. Ja, vi ska inte trötta er nu, för ni vill åka hem. Och ni är ganska trötta efter en lång dag. Vi kan väl ta om det är någon mer fråga, tar vi den.
Jag tänker, du som har följt det här med bibelforskning och bibelkritik och teologin under så många år. Hur skulle du beskriva, om man säger man ger en liten snabb överblick, om vi sen går tillbaka till den tiden där och slutet på 60-talet och fram till där vi är idag. Hur skulle du beskriva den utvecklingen, om man skulle se det lite snabbt på olika perspektiv, vad som har hänt under de här åren då och i det läget vi har idag, enligt din uppfattning och hur du upplever det när det gäller då bibelsynen? Nu finns det ju alltid de precis som oss här idag som tror på Guds ord, men alltså ändå den här stora utvecklingen som har hänt. Förstår du min fråga?
Ja, jag tror det. Det finns en gammal slager som lyder: bättre och bättre dag för dag. Och den kan man ändra på, så svaret på din fråga är värre och värre dag för dag. Det vill säga, bibelkritiken har gått oerhört mycket i fel riktning sen när jag började arbeta med det här på början av 1960-talet. Det är värre och värre, och det har spridit sig mer och mer också i sådana grupper som har velat vara fromma och bibeltrogna. Det har trängt djupt in också i sådana kretsar. Så det är respekten för Gud, respekten för Guds ord och att man tillåter alla möjliga egna fria spekulationer, det har tilltagit enormt. Samtidigt kan jag säga att en del av bibelkritiken har kört huvudet i väggen. Så att man har styckat sönder Bibeln i så små bitar som man vet inte vad man ska göra riktigt längre. Och då har man sagt att vi kommer ju ingenstans här mer, vi får syssla med redaktionskritik istället. Det vill säga att när man har plockat ihop tankar från alla möjliga håll, så har man ju i alla fall redigerat det till en bok, till en helhet. Och då struntar vi i, och vi kan inte hålla på längre med vad kommer det ifrån och analysera det, utan nu tittar vi på slutstadiet. Men då är det alltså ett slutstadium som man menar är helt annorlunda än vad Bibeln säger om Bibelns tillkomst. Det är en långt senare produkt som är väldigt oblandad. Men då försöker man förstå hur har redaktörerna som har satt ihop det här verkligen fått ihop det till någon form av helhet, fast egentligen inte en helhet. Det är sista skriket, eller kanske det allra sista skriket, en narrativ kritik. Att man avancerar liksom berättarteknik lite grann. Och det kan man ju tycka ibland ett litet framsteg, för då läser man i alla fall texten och försöker att förstå lite mer. Men bakom det ligger att det i grunden är en väldigt vilsen och oenhetlig produkt egentligen. Så svaret är, det är värre faktiskt. Och det går så fort. Jag har sista numret av, kan du ge mig Birgitta, av Kyrka och Folk, där ligger längst bak i den där. Ja, har du sista numret?
Ja,
där skrivs det är fler som fyller år, hör jag på att säga. Vi firar 45 år. Och här tar man upp att missionsprovinsen 10 år. Och då skrivs det här om, som svar på din fråga lite grann då, att samtliga bör kunna enas i följande slutsatser. Under de senaste 10 åren har den andliga situationen i Svenska kyrkan förvärrats avsevärt. Under de senaste 10 åren. Att samtidigt som missionsprovinsen har kommit till. Avfallet från biblisk och allmänkyrklig bekännelse hos kyrkoledningen tycks inte känna några gränser. Och på lokalplanet gör strukturerna och de politiskt korrekta besluten i kyrkonämnd och kyrkoråd att sant gudstjänstfirande omöjliggörs på allt fler platser. Något långsiktigt gott församlingsarbete är ofta svårt att bygga upp, eftersom det riskerar att bli nedrivet vid nästa byte av majoritet i kyrkoråd eller vid nästa prästbyte. Så eländigt. Det blir ännu värre. Och ändå på något undligt sätt som inte jag begriper klamrar man sig fast i detta elände. Och det har jag svårt att förstå, om man nu är intresserad för att återknyta till detta med Bibelns syn. Vad säger Bibeln om den gemenskap vi ska ha? Jo, den säger, ni ska inte låta olika meningar och förkunnelser föras fram, utan med en mun ska ni föra fram sanningen. Inte motstridigt och hit och dit som det kan vara, så att man en säger si och en säger så, utan alla ska ta bara av samma sinne och samma mening, säger Bibeln klart och tydligt. Och ändå så har man tillåtit en, med ett fint ord kallar man, en otrolig läropluralism. Det är ett lite fint ord, men ni förstår vad det menas. Att man sida vid sida har olika förkunnelse, olika sanningar, olika läror. I samma församling, i samma kontrakt, eller samma stift, eller samma kyrka. Och när det, man tar fram någon som nu, jaha, det blir en ny ärkebiskop, man säger så och så, så man, hur kan jag låta mig representeras av den rösten? Utan den som representerar mig, min pastor eller min medlem, han bör ju föra fram samma budskap. Hur ska man annars kunna, som du nämnde här, kunna prata med människor och missionera? Man leder dem på helt olika håll. Tycker ni vi ska sätta punkt där?
Nej. Det är kris när det gäller Bibeln och bibelläsning bland präster. Har du några tips eller erfarenheter? Hur vänder man detta? Denna trend?
Ja. Som vi ser av Bibeln, när det har trängt in så mycket avfall och från Guds ord, så vänder man inte. Utan Bibeln säger heller aldrig det går ut, utan den säger, dra ut därifrån. Lämna det. Det går inte att samverka med Ahas, eller Manasse, eller med Jotam, eller med Jerobeam, eller de andra. Utan när det har gått så långt, så möjligtvis när det är i början, om man kan hejda det snabbt, men när det har kommit som en flodvåg i den mängd, så tror jag att det är ren romantik och tror att till exempel Svenska kyrkan skulle kunna bli en bibeltrogen kyrka.
Men på lokal?
Ja, det är ju bara det att man är ju inte en egen kyrka för det lokala planet, utan man hänger ihop med kontraktet och resten, och man måste manipulera och skruva sig, och man är tvungen att ta kollekter också till sånt som man vet är ju helt bibelstridigt. Och det tar ju så väldigt också mycket kraft. Vad ska vi göra? Vi är ju så svaga. Vi behöver inte få minskad kraft genom allt det här svåra som man säger, utan vi behöver ha bröder och systrar som uppmuntrar och hjälper och bär oss och stöder oss. Så vad man kan göra är helt enkelt att sluta sig till de som verkligen håller sig till Guds ord och uppmuntra dem. Jag kunde tänka mig att det finns många grupper inom Svenska kyrkan som försöker övervintra och som försöker hitta i sin församling ändå ett utrymme där de kan hålla ut. Och det finns flera goda krafter här och där. Men tänk om alla dessa goda krafter förenades. Lämna elände och förena det här, så skulle vi ha en stor och kraftig bekännelsetrogen kyrka på åtminstone 100 000. Och när man säger, nej men det kan vi ju inte för att det är bara så små skador där. Ja, men vad beror det på? Det är för att de andra goda krafterna, de är kvar där. Så att det blir ju små skador då. Så att det blir liksom man motarbetar sig själv på något vis där.
Mm. Jag tror att man måste vara väldigt försiktig med språket där, för att det är en väldig skillnad på att vara vilseförd och att vara vilseförande. Och jag vet alltså många flickor, det länge sedan, som läste teologi, som var klart avgjorda för att lyda Gud och inte människor. Bland annat när jag kanske för 45 år sedan pratade med någon flicka, jag sa att jag då inte, jag var ju en pojke själv, kunde avgöra vad det stod om kvinnoprästfrågan. Så att det är tråkigt att det inte står någonting om detta i Bibeln. Och jag får det alldeles otryggt. Jag sa, Men du, den enda frågan man inte har tagit upp i din prästutbildning, svarade hon. Det var lika avgörande för henne, då i alla fall. Och det är många sådana saker där man har att göra med vilseförda människor som har kommit fel. Och de har man ett väldigt ansvar för.
Nej, och det är korrekt. Jag kan berätta, jag kom till teologiska fakulteten vid Uppsala universitet hösten 1961. Och det var väldigt många som verkligen hade lärt sig hemma väldigt mycket om Guds ord och trodde på Guds ord. Och så började de att läsa. De allra flesta av dem hade blivit vilseförda redan efter 2 veckor. Där de sa, ja men docenten Ahlström, eller den var de utnämna någon annan, det har ju sagt att det är så och så, att här är det fel i Bibeln och det här stämmer inte. Och jag frågade, ja men vad väger det att docenten Ahlström har sagt så? Det är bra, bra, det stämmer inte. Men de har vana naturligtvis, har de fått en sån hög lärarbefattning så måste det väl vara sant vad man säger. Och i kursböckerna stod det mycket strukt. Så att, men det kunde man ju inte, man ville inte själv vara vilseförare, men man blev vilseförd av litteraturen och av de lärare vi hade. Och det finns en väldig auktoritetstro bland många studenter, de liksom så har lärarna sagt det och står det så i böcken, då måste det vara sant. Det dröjde bara några år så var jag själv i den där situationen att jag blev lärare där. Och då var det ett problem för mig, hur ska jag ställa mig? Jag var ju tvungen att använda kursböcker som var galna. Och det sa jag ju till studenterna. Och visade dem hur det förhåller sig och det som står där och där är helt felaktigt. Då hade jag som elev Nathan Söderbloms son, Gustav, som började läsa på sin ålders höst, som var kapten i reserven. Och han där i militären, man var och lydde ord. Men han trodde mig. Och då skrev han till högsta konsistoriet vid universitetet och klagade, hur kan vi ha såna här kursböcker som innehåller sådana fel? Så det blev ett väldigt rabande kring det där. Men det är alltså, det är väl, man får inte tro att man är förstärkt, att man säger jag kan vara kvar i ett sammanhang där det predikas både rätt och fel. Så snarkar vi inte, utan jag har sett så många fall där man blir påverkad. Och vad säger Bibeln om det som är felaktigt? Och man säger det är sin surdeg, och lite surdeg syrar hela degen. Så man tar till sig en del och sen syrar det igenom en mer och mer. Så man kommer rätt på glid. Ta till exempel Bertil Albrektsson som var uppvuxen i den schaklanska väckelsen på västkusten. Med stor fromhet och vördnad för Guds ord. Han försökte hålla fast vid Guds ord till och med till orkant någorlunda. Sen när han fortsatte vidare så gled han mer och mer. Och ni vet hur långt han har glidit. Han har lämnat helt tron och han var prästig en gång och lämnade prästenmiddagen, så jag kan inte tro det, inte ens det centrala i kristendomen att Kristus har uppstått. Och där har man sett en rad fall av sådana som i bästa fall har nästan hållit ut i några år i teologisk fakultet, men sen har man glidit iväg. Så jag vet inte om jag vågar be någon av dem jag har sett igång och läst vid teologisk fakultet i Lund eller Uppsala eller någonstans, för att det är nästan omöjligt att komma igenom med tron i behåll.
Men nu klarar du själv, du som läste Albrektsson och Martin Gart och Gart kontakt och alltihopa.
Ja, det är obegripligt. Jag kan inte förklara det, men det var någon som sa det att på något vis hade jag fått väldigt mycket undervisning hemma. Och det som betydde för mig väldigt mycket, det var Luthers predikningar på Stilland. Så jag minns när jag hade professor Gyllenkrok i dogmatik, och då skulle vi studera vad Luther menar i olika texter. Vi läste dem original i tyska, och så satt vi där då i grupp, och de flesta de sa, ja det här förstår vi inte, det verkar motsägelsefullt, vi fattar inte alls hur han menar. Och jag var naiv och sa, ja men det är inte alls så konstigt. Det här är ju frågan om det saliga bytet. Det talar Luther om på massa ställen. Och så kommer professor Julenkrot till mig efter att jag frågar, hur kunde du veta det? Vad har jag fått ifrån?
Ja, det där fick jag veta när jag var 6 år.
Men jag kan inte förklara. Och så här efteråt så känner man i vissa stycken där så blir man också lite grann besmittad av en och annan tanke som jag sett senare efteråt har sett, ja men det där är på fel spår. Man var inte riktigt, höll inte riktigt stånd på någon punkt där. Nej, men det kanske hjälpte att jag läste som en idiot så jag fick både migrän och förlorade synen och så det som skulle ha tagit 7 år läste in på 2 år. Så jag kom igenom det och sen blev jag själv lärare där. Och då kunde jag ju bestämma vad som skulle sägas. Och ja, sen var det ett under. Jag tänkte att det går inte längre när jag skulle gå vidare. Och licensiera, sen doktorera. I Gamla testamentet så hade jag en liberal bibelkritiker som hette Ivan Emel. Ska jag berätta sådana här personliga saker? Jag var hemma hos mina föräldrar på jullovet på slutet av 63 och nyår 64. Och så tänkte jag, hur ska det gå? För nu måste jag bekänna färg ordentligt för honom. Och nu kommer det ju att bli väl utkastad alldeles. Och så var jag ganska, så tänkte jag, men man vet ju inte, han hade lite kulmagen. Man vet inte hur det här hade. Jättefärg. Och den tanken får i mig 2 minuter i 1/2. 2 minuter senare så gick nyheterna på. Professor Ivan Lengner, Uppsala, har avgått. Jag blev alldeles still. Och då hände det är en förklaring, en svar på din fråga, att det var en vakans där. Då fanns det ingen överordnad där. Och då var det fritt spelrum ett tag och sen tillsatte man Bertil Gärtner, som några av er känner till, som var professor i Princeton i USA. Och man tog hem honom från USA, han var ju docent i Nya testamentets exegetik och då fick han hoppa in som tillförordnad professor i Gamla testamentets exegetik, så han blev min chef. Men han kunde ju inte Gamla testamentets exegetik, han kunde Nya testamentet. Så då hade jag frihet och när sen studenterna skulle tentera kurslitteraturen, då sa Bertil Gärtner till mig, hur du kan du ta den tentamen? Och ni kan ju tänka er, stackars studenter som då hade pluggat in i kurserna, så kommer de in där och knackar på. Och sen sitter jag där i professorns stol, en ung pojke där. Och dessutom hade jag ju läst noggrant de där böckerna, så jag kunde ju varenda rad nästan. Så jag satte ju dit dem en efter en och sa, ja, bara ut. För de kunde ju inte, de var inte vana att de skulle behöva kunna allting. Sen dröjde det 2 år. Innan man fick en ordinarie professor, det blev Helmer Ringgren som var professor i Åbo som kallades till Uppsala. Och han, då hade jag hunnit så långt så det var lite svårt att stoppa mig. Plus att han var liberal i den goda bemärkelsen. De var tolerant till om du har argument för vad du skriver och säger så där så får du lägga fram det. Och så gick det till sig. Det var mycket märkligt.